Du lyssnar på Sverigedemokraterna i Tyresö, närradio på succékanalen 91,4 MHz.
Ja, men hej och välkomna till Sverigedemokraterna i Tyresö närradio. Och som vanligt då sänder vi efter att vi har haft ett kommunfullmäktige, och det hade vi den 20 mars. Idag är det den 27 mars, så vi har haft lite luft emellan det mötet till idag då. Men då har ni i alla fall en liten tidsperspektiv när ni hör det här. Då var det fortfarande mars när vi sände det. Och det här programmet är lite olikt andra program. Vi har nämligen bjudit in vår grannkommuns representanter, eller inte alla, två i alla fall ifrån Haninge. Men nog om det kommer ni få höra snart. Jag börjar med att presentera mig själv. Jag heter Per Karlberg och är oppositionsråd i Tyresö kommun, och jag blev det hastigt och lustigt. Jag har vant mig nu att jag är det, så nu är det mycket bättre. Och du är?
Jag är Bjarne Wifeld, det är jag som är gruppledare nu.
Toppen. Och sen har vi då Haninge-folket som är här. Vem är ni där borta?
Jo, tack och tack. Kent Svensson heter jag. Och jag är liksom alltihopa. Jag är både gruppledare och oppositionsråd. Vilken fantastisk grej.
Ja, vilken härlig salig röra. Och vem är du mer som är med oss?
Christian Delhage heter jag. Jag är politisk sekreterare i Haninge.
Bland annat. Han har många, många strängar på sin lyra. Men bland annat det. Det kommer vi in på senare också när vi ska prata region. Men vi börjar väl med som vanligt då. Trots att Haningefolket är här. Eller varför är vi här? Jo, lite senare kommer vi prata lite grann om det som binder oss samman. Och det är Gud och Broleden. Så att det är det kittet som håller oss samman. Kittet, låter jag. Ja, ni förstår. Men i alla fall, jag tänkte att vi ska börja med en omvärldsanalys. Och då pratar vi lite innan här. Att 300 miljarder till försvaret. Hur blev det så, Kent?
Ja, vi ville ju egentligen aldrig dra ner försvaret, om man nu tar det i den ändan. Vi skulle ju ha bibehållit vår försvarsförmåga, men det var ju de som tyckte att det här var särintresse och att man åkte omkring i plåtschabrak och såna här saker. Den tiden borde man ju kanske försöka minnas tillbaks till, men nu står vi här och behöver täta till alla de här luckorna med en hiskelig massa pengar, 300 miljarder lånade slantar.
Ja, det är inte klokt. Och jag minns när jag gjorde lumpen uppe i, låt oss kalla det för Boden, för länge sedan på 90-talet. Vi övade ju hela tiden att slå tillbaka Sovjetunionen, som det då hette på den tiden, eller ryssen. Men vi sa aldrig det, vi övade bara mot öst, men det är en annan historia. Men helt plötsligt så försvann ju fienden, sa de, för det fanns ingen yttre hotbild, och då kan man lägga ner ett försvar som är ett särintresse. Och där någonstans får vi nu äta det. Och även civilförsvar, allt lades ju ner, lades i malpåse. Så att hela landet är ju nedrustat, och nu måste vi då, tack vare att politiken inte hade svenska folkets väl för sitt ekonomiska tänkande, så gick det åt skogen, eller överdriver jag?
Man kan väl säga det att som i många andra frågor så har våra tidigare statschefer varit naiva.
De såg det inte komma. Men när Jimmy talade om att ryssen mobiliserar och att Putin är farlig, då Reinfeldt sa att försvaret är ett särintresse. Ganska intressant. Och sen talade man om att Jimmy är en Putin-älskare, fast han varnade för Putin hela tiden, och att vi borde rusta upp försvaret. Det är underligt hur man kan vrida och vända på saker och ting. Men
jag kommer ihåg en debatt som var på SVT för en 10-12 år sedan, där bland annat då gamle försvarsministern Anders Björk var inbjuden och sa då att det otänkbara händer alltid, och de andra skrattade åt honom. Och det är ju precis det som vi har sett nu. Om det är någonting vi har lärt oss av historien, så är det ju att det kan gå från fred till krig väldigt snabbt, och då är det bra att ha ett starkt försvar.
Ja, och ja. Kent, fortsätt.
Ja, nej, jag tänkte på det. Alla minns ju det här pratet om fredens hav i Östersjön. Jag själv är ju gammal officer från början. Jag såg aldrig någon fred på det där havet. Och det där var ett uttryck som Sovjetunionen myntade. Och som då framförallt socialdemokraterna har hållit sig kvar vid den tanken, den idén att det är fredens hav, en Sovjetunions tanke. Det är lite, jag tycker det man ska ha det i huvudet. Alltså, det har aldrig varit en fredens hav. Det har alltid varit bråk.
Och vi har ju, vad jag vet, så länge jag har varit med i Sverigedemokraterna har vi väl haft en försvarsallians då, inte med NATO utan med Finland, vilket är ganska logiskt. Och nu pratar ju folk om en nordisk försvarsallians, vilket jag tycker är toppen. Inte en Kalmarunion då, men någonting där vi kan gemensamt, vi har ju nästan ett gemensamt språk. Inte alltid jag förstår vad finnarna säger när de ska bara bastu eller vad det heter. Men det är ju vår östra rikshalva en gång i tiden, så att vi har ju en 7-8-årig gemensam historia med Finland, så att det vore rätt naturligt att ha ett gemensamt försvar med det landet, kan man tycka. Och 300 miljarder upplånade pengar, det låter som en ganska hög, stor hög med flis.
Och börjar man att fundera på 300 miljarder tycker man, oh, det här är ju en hiskelig massa slantar. Men det här är inte, det är inte så många jetplan. Ska man ha ett antal JAS-plan så rinner miljarderna fort iväg. Ska vi ha några större fartyg så rinner miljarderna ännu snabbare. Och ska vi ha lite fasta minförband, som en del säger Gud förbjuder. Men jag tycker både, vi ska inte avsäga oss några praktiska vapen. Allt det som Ukraina använder, det ser vi ju, det är praktiskt. Det måste vi tänka oss själva. Vi kan inte ha den lyxen som vi har ägnat oss åt. Vi såg ju så sent som här i höstas i Haninge kommun, om jag nu får göra en liten sväng hem i min kommun, där vi då klubbade igenom en finanspolicy, och jag var väldigt kritisk till att man bland annat hade sagt att vi skulle aldrig placera pengar i sådana industrier som tillverkar vapen och grejer. Alltså det skulle ju aldrig kunna hända i Ukraina till exempel. Nej, vi ska inte sätta pengarna där man gör krut och kulor.
Utan vi sitter i kyrkan också, det är samma sak där. Det är så här, vi ska värna för världsfreden, det ska vara fred i Tyresö, det ska vara fred i världen, det ska vara fred. Men vi är inte beredda att betala för att värna vår fred. Det är det som är så underligt, att man har den inställningen. Vi kan inte lägga pengar i vår försvarsindustri för att värna mot utländska krafter som kanske kommer hit. Och det är ju hårda raketer man skickar från Ryssland in i Ukraina och vice versa nu när de skjuter på varandra ett bra. Och man är ju naiv om man inte tror att det kommer drabba en själv om det blir krig i ett land. Man kanske sett någon krigsfilm med Rambo när han springer runt och att kulan och viner förbi en. Men
Rambo-filmer och Rambo-vapen, just det.
Ja. Alltså, nu ska vi inte prata om Rambo-vapen, utan vi pratar vidare om annat. Ja, när vi ändå är inne på att spendera pengar. Har ni varit och handlat på sista tiden i mataffärer?
Tyvärr, ja. Det har blivit hiskeligt dyrt. Till och med de som tyckte att de har gått om slantar börjar faktiskt att titta på röda prismärkningarna.
Ja, och Vänsterpartiet gick framåt nu i senaste mätningen, såg jag. Och Riks med Jakob Agnello, de gjorde på vår egen, det har väl varit vår kanal, men det är en fristående, gjorde ju reportage om att just de som har gynnats av det här, det är ju Vänsterpartiets kampanjer, att det är för dyrt, bojkotta ICA, bojkotta alla affärer och så vidare. Men kom det så att det blev så dyrt från början, måste man ju gå tillbaka lite i tiden. Varför blev det så dyrt en gång i tiden? Har någon påverkat någonting på något sätt, tror vi?
Ja, om vi nu rullar tillbaka tanken till i kärnkraft, energi och alltihopa. Det är ju som så att för att kunna odla så måste man ha traktorer och andra fordon sådär som åker omkring och plöjer på våra åkrar, och man behöver enorma mängder energi för allting. Och till och med det här gödslet som man är, det är ju kvävegödsel, det är petrokemiskt, vårt jordbruk är petrokemiskt. Och tar vi hissar upp priserna på sånt, så är det ju då följer ju priserna på maten upp. Ja, automatiskt.
Den gröna vågen, det har de ju sagt hela tiden, att det kommer att kosta. Och nu är vi i den gröna vågen och allting är jättedyrt. Kan det ha något samband, tror vi?
Man kan väl säga så här, att fundera hur mycket det skulle kosta om vi hade haft de bensinpriser som Socialdemokraterna skulle vilja införa.
Det hade runt 30 spänn hade det väl kostat en liter bensin då, kanske.
Ja, man brukar säga att när det är som mest prisvärt, det är då man slutar att betala för det, slutar köpa det. Va? Så att vi var väl farligt nära den gränsen ett tag här. Diesel låg väl uppe på en 27 spänn, 28 spänn.
Ja. Jag var ju iväg en sväng här till EU, och det var lite roligt, eller det var inte roligt, vilket hemskt ställe. Fick jag bestämma hade vi inte varit med i EU, men min röst räknades ju inte, det var fler som röstade för EU, men det är ju en annan historia. Och jag får ju gilla läget, och nu får vi påverka inifrån, och det kan faktiskt behövas, för som man vansinnes bestämmer saker där. Det senaste är då att vi ska ha talangresurser framförallt från Egypten, Pakistan och ytterligare ett land. Det var bara intressanta, det var bara om någon underlärning, muslimska länder vi skulle ha talangresurser ifrån. Och det gör ju det att Sverige förmodligen kommer säga nej. Men om ett land i EU säger ja till detta, talangresurserna som då är vem som helst, var som helst ifrån Pakistan eller något sånt, så kommer ju de ha fri rörlighet i Europa sen. Och då kan vi tänka oss var de hamnar i slutändan. Sverige och Tyskland.
Ja, vi har ju någon sorts magneter här. Man talar ju ofta om push-pull-faktorer. Och vi har ju mycket pull-faktorer. Det är ju liksom, vi fixar boende, vi fixar allting.
Jag sa ju tidigare innan vi började programmet att jag är otroligt dålig på namn. Och nu, centerpartistiska kvinnan i EU-parlamentet, vad heter hon? Jag minns inte. Men hon sa hon har hellre massa talanger från Pakistan än rasistiska värmländska Charlie Weimers i Sverige. Det säger en hel del om för att han uppmärksammar att om man nu tar hit folk som lönedumpar ännu mer, och det är underligt att folk på vänsterkanten inte ser att vi kör lönedumpningspolitik och att man får lägre löner, och det är underligt att EU är med för den. Jag vet inte, det är ju vänsterfolk som har styrt där, och varför kör man lönedumpningspolitik mot sin egna arbetarklass i sina länder? Det är jättekonstigt.
Vänstern har väl tappat arbetarklassen stegvis.
De låtsas ju.
Mer och mer. Man kan väl också tycka att de som sitter i Europaparlamentet och åker dit med ambitionen att representera Sverige och de svenska intressena.
Jag tror att det var det, vi fick ju dragningar av tjänstemän och de sa att Sverige är alltid så naivt dumma. I Danmark, där har man ju, begär man ju att undantas från vissa regler. Men i Sverige, då är vi först på bollen, och vi ska inte bara vara bra, vi ska vara världsbäst i allt elände de hittar på ifrån EU. Att varför ska vi vara så duktiga alltid på att när något är dåligt och anamma sånt elände?
Jag vet inte, det är väl samma sak med både EU-regler och såna här FN-överenskommelser, barnkonventioner och grejer. Vi hade ju barnlagar i Sverige som var jättebra. Vi är förbjudet barnaga, jag står det bakom det hur mycket som helst. Det är nog hela Sveriges befolkning, det kanske finns en annan knäppkänga som tycker något annorlunda. Men vi har haft jättebra lagstiftning som har skyddat och har haft omsorg om våra barn. Och vi har liksom varit hur duktiga som helst. Och helt plötsligt så ska vi anamma barnkonventionen som innehåller en mängd saker som jag känner verkligen inte gynnar barnen. Men vi var först på bollen där, oh, det ska vi anamma. Trafiklyserna som vi hade en gång i tiden, det gick rött, gult, grönt, grönt, gult, rött. Ja, men helt plötsligt så får vi det här nya systemet. Det var en idé man hade i FN. Inget annat land anammade. De gjorde inga förändringar. Men Sverige, vi slängde oss över våra rödlysen och gjorde om dem, eller trafiklampor då, och gjorde dem som de ser ut idag. Och jag menar, bara ösa stålar på absolut ingenting.
Ja, och nu framkommer jag att ösa pengar på ingenting. Vi har ju ett konkursat bolag uppe i Skellefteå. Ni kanske minns North Vold eller vad heter det. Kommer ni ihåg det? Då, journalister hade ju redan fått varningstecken att det här är en fantastiskt dålig affär. Men de ville liksom inte lyfta det, för att man kan ju inte vara emot en grön våg. Det ska ju vara jättefint. Och så köper man in utgånget elände från Kina av alla länder som inte funkar. Så att, de sa ju det, kineserna, det här kommer ni inte göra ett enda batteri, verkar det som att de ska ha sagt dessutom. Men det var ju några skurkar som tjänade pengar på det här i slutändan, så att de är väl lyckliga. Och som svenska folket som har skänkt sina skattepengar på ett redan dömt grönt projekt som är helt vansinnigt. Varför ska EU, och ju Kina, alltså, de släpper väl ut mer än, ja, USA och Kina är väl sämst i klassen. Men de är ju inte med i Agenda 2030. Vi kommer alltså hamna på efterkälken vansinnigt när våra så kallade EU-politiker får bestämma hur vi ska styra våra länder mot en fossilfri flotta, medan de andra länderna struntar i det. Och vår gröna våg kommer göra att våra företag kommer att flytta, lämna Europa, så blir det ännu mer arbetslöshet. Det är det som kommer hända.
Ja, men det som jag tycker är lite roligt där, jag såg lite bilder från den här fabriken som, jag vet inte om det var från i Västerås, som är skitsaksamma med de här kinesiska maskinerna. Man brukar ju tala om gula fara, men det roliga var att man hade tejpat ihop, lagat maskiner med gul tejp. Det var hur mycket gul tejp som helst. Ja, jag vet inte, det skulle varit svart gul tejp, så man förstod att det var varningstejp det handlade om. För maskinerna höll faktiskt bildligt och ordagrant ihop av tejp.
Helt galet.
Alltså det,
apropå vansinnet, så du har de här Palestina-protesterna fortsätter ju och de får tydligen hållas. Min fråga är, har de ingen jobb? Vad gör de? Varför beter de sig? I USA har man i alla fall börjat deportera folk som är här och beter sig. Jag hoppas att Sverige kan rycka upp sig och kanske folk som är här och för andra länders talan på gator och torg kanske ska handgripligen flyttas ut från landet. Det är vad jag tycker. Och sen är det underligt. Det är väldigt mycket. Man demonstrerar inte till exempel för Ukrainas rätt. Eller man demonstrerar inte för syrierna som nu blir slaktade av muslimer. IS har väl tagit makten upp nu när den hemska diktatorn flydde till Ryssland. Inte ett pip. Det är inga demonstranter där som när hela familjer slaktas, skärs halsen av, sätts upp på spikar och så vidare. Det är ingen som bryr sig. Men det här förbaskade vänstertrasket som ut och rör sig. Varför är det alltid vänstermänniskor som väljer fel sida?
Ja, men det är nog så att i deras gener så handlar det om att vara på fel sida. Jag menar, ända sedan franska revolutionen så ställde man sig på fel sida.
Ja.
Man, alla som hade glasögon och verkade kunna någonting, de var ett hot emot vad det nu kan vara för någonting. Alltså det har alltid funnits ett hat emot dem som kanske kan eller vill eller försöker göra en bättre framtid. Jag vet inte, det finns någon sorts längtan till någon sorts ädel, vilde eller vad det kan vara för någonting. Jag förstår inte mig riktigt på det där. Men vänsterrörelsen har sina rötter i en väldigt hårdhänt och elak protest mot någonting som är helt obegripligt. Men
ja, är det inte samma människor som var ute för Black Lives Matter i USA som nu är pro-Palestine? Är inte det samma människor? Men det mest underliga tycker jag när det är Queers for Palestine. Och så frågar man ju dem, vet ni vad som händer med queers i Palestine? Inte något vidare. Så hur kan det vara för någonting så dumt? Ja.
Sen den här politiska rörelsen också, de här vänstermänniskorna. Var någonstans fanns de under kalla kriget och fram till Sovjets fall med tanke på det politiska förtrycket i Sovjet och i Baltikum? Och
det var bara otur med kommunismen där. Det var inget
att prata emot. Och vår sida av politiken, vi som står till höger, kanske har varit lite för dåliga på att demonstrera och stå upp för demokrati och frihet runt om i världen.
Ja, faktiskt. Ja, nej, men det här var ju kul att få hit Haninge. Regionen, vad säger ni om det? Jag vet att ni hade regionmöte häromdagen med regionfullmäktige, heter det.
Ja, precis. Jag var ju där då. En motion då som skapade en hel del debatt var ju en motion från Sverigedemokraterna som handlade då om att vi måste ta fram en åtgärdsplan för att minska kostnaderna för vård till personer som upprätthåller sig illegalt i Sverige.
Bra.
Och det skapade ju väldigt arga reaktioner om man talade om att det här skulle vara rasistiskt och så vidare. Och det är ju helt vansinnigt. Det här har ju absolut ingenting med bakgrund eller etnicitet eller någonting sånt att göra, utan det handlar om att den välfärd vi har här ska gå till de som har rätt att befinna sig här. Och det blir ju lite dubbla signaler också när ena sidan av samhället ska försöka få de här personerna att lämna Sverige, och sen har vi en välfärd som håller kvar de här personerna i Sverige och ger dem incitament att stanna här. Då arbetar egentligen polismyndigheten och välfärden mot varandra.
Helt rätt. Helt fel blir det väl.
Ja, och jag menar, om det är någonting som kan skapa rasism, så är det ju den dagen som vår välfärd ersätts mer och mer utav klaner som bara ser till den egna gruppens etnicitet. Vi har ju i Sverige strävat efter att ha en välfärd som behandlar alla lika oavsett kön eller etnicitet eller bakgrund. Så att, men vi står ju rätt så ensamma i den här frågan. Och det är väl ytterligare ett område där vi har rätt.
Det är underligt hur de andra partierna liksom duckar. Jag tycker i regionen, framförallt Stockholms stad, de som bor innanför murarna. Jag har ju sagt det, bilda ett wall nästan. För det är så mycket tokerier som bestäms där. Det kommer vi gå in på sen när vi pratar lokalt. Om att en kommun kanske har lite väl mycket att säga till om mot övriga, över 25 kommuner utanför tullarna som inte har, alltså de har oförtjänt mycket att säga till om Stockholms stad när det gäller saker och ting. Men det kommer vi gå in på lite senare. Händer det något mer spännande på fullmäktige? Eller fick du mycket, var det din motion som du fick mycket skit för? Då med?
Nej, det var vår gruppledare och sjukvårdspolitiska talesperson som hade lagt. Jag sitter ju i kulturnämnden, så jag har ju arbetat en del med kulturfrågor på regionen. Och inte den här gången nu, men på tidigare regionfullmäktigen så har det varit en hel del debatt om de här studieförbunden som får väldigt mycket pengar. Det var 30 miljoner i utdelning förra året. Bland annat pengar då till det muslimska studieförbundet i Berust. De har ju lagt ner nu.
Ja, jag har hört att de infiltrerar andra saker. De är i nykterhetsförbund och allting går de in nu i styrelser och sånt. Så de är ju inte, de finns där det finns pengar att plocka ut. Så det är obehagligt hur man liksom... jag fick en jättebra dragning av en man. Och namn nu igen. Jag lägger ner det namnet. Men hur just muslimska brödraskapet har då infiltrerat allt och lite till i det här landet. Vi är rädda för klaner och sånt. Men det här är ju en ruskigt otäck grupp.
Ja, och som dessutom verkligen motverkar integration också i samhället. Det finns ju många anledningar att kritisera dem de här, men ett försvar för bland annat i Berust har ju varit just att de ska bidra till integration i samhället och att de ska få invandrade grupper att komma in mer i vår gemenskap, och det blir ju precis tvärtom. De cementerar ju snarare och förstärker de problem som vi redan har. Med islamism och antisemitism och så vidare. Så vi fick rätt här, men något erkännande från de andra partierna har inte kommit.
Nej, de hade bara otur när de tänkte från början, så att det kan man inte...
Ja, och i den mån de ser att det har funnits problem så tycker de att det är någonting marginellt.
Ja, det är som matpriserna. Det är någon annans fel, fast det är vårt fel nu. Nu är det regeringens fel. Mm. Fast man fick ett, heter det räkmacka? Vad heter den andra mackan? Den bruna. Ja, så, den pratar vi inte om. Som man fick ta över efter att man har lagt ner allt. Det var ju tur att det inte var en kall vinter, får man ändå säga, i år. Då hade ju folk varit ännu mer fattiga.
Nej, men det är väl så här. Men man tar den här som invandringsfrågan och det. Bor man på Södermalm, någon flott lägenhet där? För alla lägenheter är per definition flotta. För de är så oerhört dyrbara och kostsamma. Men där är det ju inte något större problem med invandring.
Nej.
De tjänster och det som de... Och tjänstemän och det som bor där, de har ju aldrig fått ut liksom se den här invandringen. Det är ju byggarbetaren som såg i sin byggbod att helt plötsligt så blev hans kamrater utbytta mot några som man inte kan prata med, som tydligen jobbar för noll och nix och som inte hade ordentliga skyddsskor och grejer, utan kom med en julapåse med lite grejer och men det där ser man ju inte på Södermalm. Det blir ju precis som med trafikfrågor. Det mest diskuterade korsningen utav alla, trafiklösningen i hela Sverige. Slussen.
Ja, vilket vansinne.
Det finns hur mycket vägar och grejer och trafik och frågor som skulle penetreras, men som inte lyfts upp för att...
Slukhålet, slussen, slukar en hel del.
Eller hur? Ja. Både resurser och framför allt så är det man ser i media. Och det medias blickar är till slussen, guldbroar och allt annat. Vad jag tycker trams.
Vi var ju emot den här lösningen när vi har satt i regionen, landstinget heter det då. Det var många som var emot det. Det var väldigt många experter som sa att det är vansinne att göra den här lösningen ni har tänkt. Och hoppa in i Katarinaberget är en jättedålig idé från början. Men det tyckte inte politikerna i, framförallt Stockholms stad, tyckte det var en kanonidé. Så att det blev ju den här lösningen. Det kostar.
Mm. Slukhål.
Slukhål. Det är bara början än så länge. Och när vi ändå ska prata slukhål, tunnelbana till Nacka, det är väl också ett slukhål. Den kostar pengar.
Det rinner iväg.
Så att vi slutar prata tunnelbana, för varken Haninge eller Tyresö har eller kommer få eller vill ha en tunnelbana. Är vi överens?
Det kan vi nog skriva under på.
Absolut, vi är nog väldigt överens här.
Och när vi ändå pratar vansinne, förlängningen av Roslagsbanan, den ligger ju där den ligger. Och den ska nu in till Odenplan, jag hört, för x antal miljarders kronor. För att sen byggas vidare söderut eventuellt, eller österut, sydost. Ja. Alltså det är så dumt så att... Men det får ske hela tiden.
Ja, men det blir lite grann som höghastighetståg som ska gå på svävande spår och magnetiskt leviterande grejer. Det låter som redan Harry Potter, va? Och så tänker man, men det får kosta miljarders miljarder. Bara som jag hörde på radion, det var någon journalist de intervjuade. För det är rätt intressant, journalister intervjuar ofta journalister. Men i alla fall, den här journalisten jobbade på en tidning i Stockholm men var bosatt i Göteborg. Och det var ju jätteviktigt det här, för då skulle ju hon kunna komma till jobbet en timme tidigare med snabbtåg.
Wow, fantastiskt.
Och jag tänkte ju då en mer revolutionerande tanke. Herregud, flytta dit där jobbet finns. Det säger vi till alla andra människor. Åk dit där jobben finns. Flytta dit där jobben finns. Om man vill jobba på en tidning i Stockholm så det finns jättemycket lediga lägenheter. Allt ifrån Rinkeby och in till stan i centrum. Och det finns öster och västerut och så vidare. Man behöver inte bo i Göteborg och pendla med magnetiskt leviterande tåg.
Nej. Och det roliga var att det var flera kommuner. Ja, vi ska få snabbtåget igenom. Ja, med betoning igenom. Det stannar ju inte direkt där. Det svischar förbi. Men det fattade inte vissa. Men det var kul. Och det var ju en fantasisumma som inte var av denna världen, summan på det tåget. Men när vi pratar östlig förbindelse, då finns det helt plötsligt inga pengar. Något som efterfrågas och folk vill ha. Då helt plötsligt finns det ingenting. Och jag och Bjarne, vi var ju på Stockholms handelskammare.
Just det.
Det var intressant. Där hade de ju en dragning om alternativa finansieringar. Och då såg man, en var att man skulle sälja lite av Liljanskogen har jag för mig. Och bygga lite bostäder. Men det var ju bara ett exempel. Men tidningarna högg ju, alltså, det var ju vänstertidningarna högg ju direkt. Så. Stockholms stad ska sälja Liljanskogen för att finansiera Österfinland. Vilket inte var sant. Det var ett exempel på hur man kunde finansiera med att sälja mark och så vidare och bygga bostäder. Det var ingenting som var någonting bestämt. Däremot Skanska tyckte jag var den bästa föreläsaren där. Han sa det. Det behövs bara ett politiskt beslut så bygger vi den. Det är där det ligger oss. Staten kan ju lägga in miljoner, hade de ju tänkt på att bygga den här snabbtåget. Men det finns inga pengar helt plötsligt istället för att bygga någonting som är viktigt så att vi slipper sitta och få i trafikinfarkter och få hjärtinfarkter i trafikinfarkterna. Så att det skulle ju underlätta en hel del om vi som ska norrut slipper åka västerut.
Ja, den här ringleden kring Stockholm hade ju varit önskvärd. Man hade gjort en stor cirkulationsplats utav hela Stockholm och sen så man kunde ta sig runt åtminstone. För ska man norrut, då blir vi som bor här på södra sidan och framförallt på Södertörn, vi är ju styrmodligt behandlade. Vi ska in via getingmidjer och allt vad det nu är för någonting. Det finns dåligt med tågspår, det finns dåligt med vägar, det finns dåligt med, det egentligen finns väldigt små chanser att ta sig igenom stan på ett bra sätt. Vill man till, man vill ju inte in till stan, för snart det finns ju för oss som bor och jobbar och verkar här i den här regionen så finns det ju inga pullfaktorer in till stan.
Nej, och jag ska utan till Kista ikväll och jag bara tänker åka bil dit, är ju rena mardrömmen. Man sitter i en förbaskad med klara stränder eller så åker man Essingeleden, det är ungefär samma elände hur man än väljer. Framförallt om man ska in vid den tiden jag ska in. Och jag tänkte på det. De berättade Stockholms handelskammare. Förutom, vet du vad vi och Albaniens huvudstad, Sverige och Albaniens huvudstad har gemensamt? Vi saknar en ringled. Kunde vi alltid säga förr, men det kan vi inte säga längre. För nu har Albaniens huvudstad en ringled. Så ja. Vi är de enda i hela Europa som inte har en ringled runt huvudstaden.
Det intressanta här också är att samma politiska krafter som ondgör sig över biltrafik i innerstan vill ju inte lösa problemet.
Nej, jag säger det återigen. Stockholms stad har för mycket att säga till om.
Ja, de sitter där som jätteproppen orvar, eller vad man nu säger för någonting, mitt i och bestämmer allting. De har ett sorts veto och det gäller ju det här Storstockholm och allt möjligt som skulle då vara en motkraft till Stockholm då, så att kranskommunerna skulle få göra sig gällande. Nu har de ett nytt stort jättetjusigt huvudkontor inne i stan, befolkat av stan och blev en ännu större motpol emot framför allt då kranskommunen. Och vi som är på den södra sidan, vi ska sitta tysta och snälla i båten så att det inte, för börjar vi gunga och ställa krav, då är det risk att vi får en buss indragen eller någonting sånt där. Så sitt still i båten, gör ingenting, så kanske vi får en kärv eller vad man nu säger för någonting.
Ja, det är sant. Stockholms handelskammare var intressant. Händer det något mer på det nu? Sidoämnen från din regionfullmäktige känner jag. Händer det något mer spännande på regionfullmäktige?
Det var väl egentligen, tycker jag, den mest intressanta debatten. Men man märker ju ändå, tycker jag också, om man tittar på de andra partierna så är det ju rätt så stor skillnad på borgerliga partier i regionen och och motsvarande partier ute i kommunerna. Det tycker jag är en värt att uppmärksamma. Om vi tar i Haninge, vi har ju gott samarbete med våra moderater. Men de som är i regionen tycker jag befinner sig lite längre ifrån.
Jag tycker de ligger helt offside. Det är det som Reinfeldt-moderater 2.0 känns det som.
För att inte tala om, jag menar, säga vad man vill om Liberalerna, men de har ju en mer konstruktiv politik på riksnivå jämfört med Region Stockholm.
Jaja.
Där är ju regionen är de ju ett klart vänsterparti.
Ja, jag tycker alla är vänsterpartier i regionen. Mm. Jag vet inte hur det blev så. Det är för att Stockholms stad bestämmer för mycket.
Men vår ambition är såklart att påverka även de andra partierna där. Så. Ja,
jag känner att man nästan vill ta en öl och kanske gå in i en bastu och bara bada bastu. Ska vi köra en låt?
Ja, varför inte?
Toppen!
Ja.
Nåja! Klockan slår, nu är det dags. Albert Kymberg försvinner strax. Bästa båti för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel. Vedin vår värme lika bra som tango med Arja Sayoma.
Vixi, kaxi, kolme, sauna.
Vi ska bara bastu, bastu. Ångor upp och släpp all stress idag.
Där har vi då bara badat bastu en stund med Kai. Och jag hoppas det går bra för pojkar. Jag tittar ju aldrig på det där eländet Melodifestivalen. Men den här låten har jag inte kunnat missa. För att den dyker upp överallt och hela tiden. Så det är lite roligt att vår gamla östra rikshalva levererar när det gäller musik. Förra året skickade vi norrmän, nu skickar vi finnar. En svensk nästa gång, man vet inte. Eller?
Ja, vi har ju skickat svenska till Grekland som vann. Det är inte så många som kommer ihåg, men
nej.
Vi har ju levererat mycket tjänster till våra europeiska grannländer. Ja,
något som, man har ju alltid undrat varför Israel har varit med i Eurovisionslaget som inte ligger i Europa riktigt. Och nu kommer Australien in, det är väl ännu underligare nästan. Det ligger väl lite längre bort ytterligare kan man tycka. Jag vet inte.
Men då, om man vill vara lite rolig, vi har ju NATO, varför gör Turkiet där?
Ja.
Det ligger väl inte vid Atlanten.
Nej,
men å andra sidan så då kan väl Israel få vara med i EBU.
Ja, nej, absolut. Ja, Australien vet jag inte heller. Ja, de är med i NATO. Ja, men då hittar vi varför.
Ja.
Men vi hade ju kommunfullmäktige, det är därför vi sitter där. Vi pratade lite länge innan, men det var kul att gaffla lite. kommunfullmäktige den 20 mars hade vi i Tyresö och där hände inte ett mycket. Ja, det var väl en matpolicy som skulle gå igenom. Tänkte jag, den borde ju gå ganska snabbt. Men ack vad jag bedrog mig, för den matades. Vi pratade nästan en timme om det. Det var Miljöpartiet som inte förstod hur man skulle kunna äta mat efter att en miljöpolicy försvann. Det är lite roligt. Ja, så att de höll liv i debatten som jag inte förstår fortfarande var. Vi yrkade bifall på den nya matpolicyn för att det är snömos, men det är snömos som man hade grände med snömos på. Det var den gamla matpolicyn och nu är det snömos på snömos bara. Så att, hur svårt ska det vara? De som jobbar inom våran, som levererar och fixar maten, är så duktiga så att de behöver inte liksom pekas på vad de ska göra. De förstår hur matlagning och hantering går till. Så att alla policyer tycker jag är bara trams. Men det är vad jag tycker.
Du menar att man har befolkat den här delen som fixar mat med yrkesmän och yrkeskunniga kvinnor?
Ja, det verkar som. Vi var ju faktiskt och träffade Greger. Ja, Greger på Tyres gymnasium. Det är en ny lokal de har fått där och den är ju fantastiskt bra, så att jag har 200% förtroende, det är mer än vad man kan ha 100%, men jag har 200% förtroende på att Greger och hans gäng uppe på Tyres gymnasium klarar av att leverera och fixa maten utan en policy från Tyres kommun.
Det var stort det där, alltså, de kan krydda utan att politiken ger sig in.
Ja, jag såg, de hade ju så här kärl och saker som man skulle sortera i, så att jag tror de grejer det. Jag tror det, helt säkert.
Är det förmynderi vi ser?
Kan vara, men vi hade ju en religioners policies, men nu har ju i alla fall styret plockat bort några. Jag hoppas de plockar bort betydligt fler så att våra tjänstemän inte blir låsta till policies, för att enligt policyn ska man inte göra så, utan att de blir mer fria att handskas med ärenden på ett fritt sätt. KF, det var det i Tyresö. Det skulle ha varit lite interpellationer, men de blev tyvärr, vi fick inte lägga några, eller vi hade lagt dem, men de behandlades tyvärr inte, så att det var det som hände i Tyresö. Händer någonting i Haninge? Det kan vara kul. Det är ju grannkommun.
Ja, vi har väl haft fullmäktige också. Det som jag tycker är lite intressant, vi hade ju våran, heter det trygghetspolicy?
I trygghetsprogrammet som vi...
Trygghetsprogram, ja. Det debatterades en lång, jättelång stund. Och då så gjorde Socialdemokraterna det som de oftast gör. De går fram och pratar, deras gruppledare går fram och pratar i 6 minuter- för att det är hennes taltid. Och då säger hon sen på slutet att det här vill vi återremittera. Minitrets återremittera. Vilket innebär att det lägger sordin på hela faderullan. Istället för att säga det från början att vi tycker inte om det här återremittera. Så kan man då ta, istället för att prata så öronen blöder på folk.
Man drunknar i sin egen narcissism.
Det var väldigt väl uttryckt, för det var precis...
Ja, det är ofta det. Ja, allting har ju redan sagts, allt har ju redan tagits upp. Så jag ska bara upp och säga en sak. Så tar de fram ett eftersom är exakt klockat framför spegeln i 5 minuter. Så att,
eller hur? Ja.
Och det är ett skäl till att de vill återremittera det här var nog för att det var ett väldigt bra program.
Precis.
Det var ett blågult program skulle man kunna säga. Vi hade väl vissa synpunkter, en del saker hade kunnat förstärkas lite, men programmet tog upp just de frågor som Sverigedemokraterna har drivit med ordningsvakter, trygghetskameror. Man betonade det enskilda ansvaret, familjens ansvar att ta hand om sina barn och hålla reda på sina barn. Det är ju väldigt revolutionerande att komma med någonting sånt idag. Så att det var ett förutsatt att det liksom implementeras nu, så tror jag absolut att det kan bidra till att förstärka tryggheten och göra skillnad i Haninge. Det var ett stort kliv framåt, men förhoppningsvis så får vi igenom det nu på nästa kommunfullmäktige.
Kul att det händer. För att här händer det också åt rätt håll. Nya styret, moderater och socialdemokrater, de har väl lovat varandra till höger och vänster vad man ska gå med på. Och då ser vi det. Ordningsvakter, check på den. Det har vi tjatat om rätt länge. Trygghetskameror, check på den. Och nu då, ute på Tyresö Brevik där de har byggt sönder vägarna. Man har alltså byggt, breddat och förstört så man kan knappt möta varandra på vägarna. Nu kommer man fram till att det är ju dåligt. Det har vi sagt, hur länge har vi sagt det, Björne?
Så länge vi har hållit på, tror jag.
Ja, och att man inte ska belasta de här stackars borna ute på Brevik och att med dessa alltså, otroligt dyra, alltså det är bling verkligen. Istället för att man gräver ner VA som behövs, vi ska ju ha VA till ut där, så hittar man på dumheter. Vi var ju och hälsade på en herre ute på, minns inte vad vägen hette. Han var helt förstörd, att man skulle spränga berg och man skulle bredda, för att brandbilarna kunde kanske inte komma fram, skyllde kommunen på. Och brandbilarna har väl åkt där i alla tider, så att det liksom helt plötsligt var det en brandfara att man inte breddade vägen och gjorde cykelbanor och sånt. Jag tycker att vi har kört över de stackars Tyresöborna ute på Brevik, och nu har de börjat vakna, de andra partierna. För att, vad jag förstår, så var de inbjudna häromdagen till att prata med Breviksfolket, och då har de ju, jag såg på Moderaternas sida, vi kommer att ändra oss, det ska inte bygga så mycket. Det är dags nu när de har byggt sönder hela ön, då ska man ändra sig. Så att ni som bor där, låt er inte luras. Vi vet ju inte hur förhållandena ser ut efter nästa val, men vi kommer inte att gå på som de har gjort när rösterna har räknats, som vi får vara med och bestämma lite. De har kört över er tillräckligt där ute. Oj, var jag hård?
Nej.
Det visar väl att en röst på Sverigedemokraterna gör skillnad på kommunal nivå.
Ja.
Och att stadsbyggnadspolitik är oerhört viktigt.
Ja, och
så nära man kan komma människors vardag.
Och för att säga det på ett fint sätt, i Tyresö kommun behandlar vi inte AR-15-frågor, tyvärr.
Nej, det är mer eftertänksamt.
Ja. Ja, det var väl det. Nu anledningen till att ni är här, då har det gått jättelångt till. Det är ju att vi ska diskutera våran gemensamma vägsnutt mellan oss.
Ja, Gudebroleden. Ja.
Vad hade vi för namn på den då? Vi hade ett arbetsnamn.
Ja, jo, jag hade här en liten traversi. Jag vill inte vara allt för trumpen, men ändå. Va? Make trafikförnuft great again and reclaim Gudebroleden.
Ja.
Men om man tittar på det, nu när vi var och hälsade på er förra gången här för några veckor sedan, så räknade vi antalet cyklande och gående och andra såna här fordon som får omkring på den här cykelvägen som följer ut med. Det var en elsparkcykel.
Ja.
Det var allt. Medan vi mötte hur mycket bilar som helst, och så fnissade vi lite grann för det låg en EPA-traktor längst fram i kön. De brukar ju hamna så på något sätt längst fram. Men i alla fall,
innan dödsomkörningarna kommer.
Ja, ja, och men alltså det var ju det, jag förstod ju de som var på väg i den andra riktningen, på väg till Tyresö. De var nog milt sagt frustrerade. Och det är det här som jag ser som är så galet. Vi hade ju en jättefin väg förut. Egentligen så fanns det bara en dum avsmalning som man inte hade fixat till. Och det var den lilla bron över Gudeå.
Ja, just det.
Det var den som hade
gränsdragningen.
Ja,
och den
skulle bara behövt breddats upp och gjort lite snygg. Va? Mm. Men så gör man den här
gröna vågen, kallar vi det för, va?
Ja, det kanske det var.
Jag har ingen aning, men det är helt vansinnigt. Man breddar cykelbanor så att bilar knappt... Och när jag åkte ju där när räddningstjänsten skulle åka mellan oss bilar. Det finns ju ingen vägren längre. Så att det...
Nej, en grön våg. Jag kanske inte är en röd våg. Va? För ja, det lyser rött överallt. Va? Så man ser bara stoppljus på alla bilar. Det står just, man ser bara röda lampor. Det är stillastående fordon. Och stillastående fordon släpper ut avgaser så att, och gör ingen nytta, va?
Och varför vi träffades första gången sist, det var att vi gick igenom, vår regiongrupp har ju begärt att vi ska komma in med saker som regionen har lite påverkan på. Då har vi just Gudebroleden som vi lyfter som ett stort problem.
Ja, för det är verkligen en blodåder som är åderförkalkad på riktigt.
Ja, det är inte en trafikinfarkt, den är redan död.
Och det är någonting vi kommuner inte kan fixa, utan det är ju regionen och Trafikverket, va?
Ja, och det är ju därför det är så bra att vi nu träffas, och vi kommer skicka in lite synpunkter som vi har hört och vi har själva upplevt. Vi åker ut med den förbaskade vägen lite då och då. Och det är små grejer som man funderar på. Hastighetsökning, sänkning som ligger ut med hela vägen. Istället för att ha en jämn rytm, hoppa och gasa och bromsa.
Så att, ja. Precis, om man hade haft den minsta tanke på miljön så hade ju det varit bättre om alla bilar for i 100 km rakt fram än att man gör gasbroms. För det är så det funkar. Och detta gäller även elbilar. Även en elbil som stannar och stoppar och startar, den drar också en jäkla massa energi helt i onödan. Så att det behövs ju verkligen ett lite nytänk att förstå att trafiken måste få flöda. Så att det vore idealt att ta bort den här cykelbanan på sidan om och göra en ny cykelled innanför som vore både bättre för cyklisterna. För jag förstår inte, jag skulle inte vilja skicka iväg mina barn och cykla ut.
Bjarne, vi var på en dragning. Bjarne kan berätta om varför cykelbanorna ligger där de ligger.
Åh, det låter spännande. Det finns säkert någonting något kom för dåligt att få höra.
Ja, men det är ju alltså Miljöpartiet som tagit över i regionen. Och det har de gjort både under socialdemokratiskt och moderat styre. Och sagt att alla förorter ska ha en cykelbana. Och det är ju ålagt så att man måste dra dem längs med de här stora vägarna. För att de får inte dra in dem i där det är mysigt eller bra att cykla in i ett villaområde och så. Där man kanske kan andas frisk luft och slippa höra buller. Nej, det måste vara längs med de stora vägarna, för annars är det kommunen som ska betala.
Det var någon från Naturskyddsföreningen som var där, har jag för mig. Och han var helt, han undrar hur de tänkte när man inte drog cykelbanorna en bit in så man slapp avgaserna, bullret. Så jag förstår honom till 100%.
Ja, det som jag tänker på, det är ju alldeles oavsett om framtidens bilar kommer att drivas av koskit och fågelsång eller vad det nu kan vara för någonting, något fantastiskt drivmedel som man hittar, så kommer det alltid att vara stenskott som kommer. Ja, och jag menar, om man cyklar ut med en bilväg där man har grusat och kanske inte sopat undan och så vidare, ja ni vet, så kan man ju träffas av stenskott. Och som cyklist eller gående så har man ju inte ett plåtchassi och laminerade fönster runt omkring sig. Utan det
är briller du och jag. Så att de får,
eller
vi är tre här av fyra som har briller.
Ja.
Det var Bjarne som inte har. Ja, de hänger där. Du har visst briller. Vad pinsamt, Bjarne. Ta på dig brillerna.
Ja. Ja, nej, men så att det finns ju många tankar kring varför man inte ska ha det så här. Men det är väl, Miljöpartiet kanske är partiet som har varit ute och cyklat länge.
Ja, det känns så.
Det är ju inte med omtanke om cyklisterna.
Nej.
Eller bilisterna.
Nej, det är ingen omtanke alls. Det är att vara med och bestämma. Och det tycker jag är underligt. Att ett sånt litet parti kan göra så stor skada hela tiden. Det är obegripligt.
Ja, de är väl, jag vill inte säga att de är en cancersvult, men de är ett virus i politiken i alla fall som har gjort allting lite sjukt.
Jo, och nu har vi pratat jättelänge, men vi hade en punkt till. Kyrkovalet. Vi har ju våran stiftsgruppledare här på besök, och det är ju inte, det är du.
Ja, precis. Det är jag. En av mina roller. Och du var stiftsgruppledare innan.
Ja, då var det, ja, ett halvår var jag det. Jag hade inte gått på ett enda möte, för vi tappade ett mandat och åkte ur kyrkostyrelsen. Så nu hoppas vi att ni går och röstar igen, så att ni inte gör som ni gjorde i EU-valet. Framförallt när vi får sådana konstiga pålagor från EU, då är det bättre att vi säger till att vår gruppering vinner.
Och här har det ju skett en förändring, kan man säga, i Sverigedemokraterna. Vi har ju tillsammans då med Socialdemokraterna och Centerpartiet ställt upp med vårt partinamn tidigare som parti. Och nu kommer vi gå till val då som Sverigedemokrater i Svenska kyrkan. Vi driver ju då bland annat att vi ska få bort den här förskräckliga politiseringen vi har sett utav kyrkan. Där kyrkan har gått från sina traditionella kärnuppgifter till att vara egentligen en megafon för socialdemokratisk politik.
Ja, det var ett roligt program. Det hette Svenska nyheter, heter den som går på SVT. Ibland är public service roligt. Det var att kyrkan är så vänster så att den är så vänster så att det, och den är så inkluderande så att ingen vill vara med. Så det var lite roligt. Ja,
ja, nej, men alltså man kan ju förstå om det är folk som verkligen inte är troende eller rent av tycker illa om kristendomen ifall de lämnar kyrkan. Det är en sak. Men nu är det ju faktiskt troende och kristna personer som lämnar Svenska kyrkan. Och det borde ju ändå sända väldigt tydliga signaler. Det här medlemstappet är ju ett väldigt stort problem när många inte känner sig inkluderade i kyrkan längre. Och det är ju någonting som vi lyfter.
Ja, och det kände jag också när vi pratade om det tidigare. Det sa vi tidigare att kyrkan pratar ju om världsfred, fred överallt, fred, men inte beredd att betala försvarsindustrin. Man har någon policy där också, så jag hoppas att det kommer vi väl ha med i vårt partiprogram, tror jag. Att vi vill, ska vi på allvar prata om fred, då ska vi kunna värna våra egna gränser. Och det har vi stöd av Luther, kan jag tänka mig.
Absolut. Vi är ju vi har ju varit en statskyrka, och i vår kristna tradition så har ju ändå nationen och staten varit väldigt viktiga.
Så nu är vi en frikyrka, kan man säga, fast vi inte är i staten? Eller hur räknas vi?
Jag vet inte riktigt var vi är.
Ja, vi är väl en frikyrka som har blivit kidnappad utav vänsterfolk som för in vänsteridéer. Och det där tycker jag ju, trots allt så finns det ju liksom en sorts lagbok. Jag är inte speciellt troende, det kan jag inte påstå. Men jag tycker det finns ju någonting vi kallar för Bibeln, och då kan man ju väl läsa igenom den. Och så ser man där, det finns en massa riktlinjer och tankar.
Det är som policy i kommunen.
Ja, jag tänkte säga det som en policy. Policy är ju egentligen en lag. Ja. Men i alla fall. Och sen så tar man och säger, nej, men det här stämmer inte överens med våra politiska riktlinjer. Ja, men det var ju spännande.
Kanske du inte ska vara i kyrkan.
Så, då är det bara frågan om, ska man ta ut politiken ur kyrkan eller ska vi lägga ner kyrkan? Och jag tycker nog det första känns bättre. Ta bort politiken ur. Det är väl det som kanske lite grann är den nya sverigedemokratiska inställningen. Det är väl det tydliga budskapet med Sverigedemokrater i kyrkan. Det är att vi vill egentligen inte finnas där som ett parti, utan bara som en garant för att kyrkan ska få vara kyrka och liksom att få vara det som förkunnar vårt ord och så vidare och så vidare. Det är ju fantastiskt när vi ser här, vi hade ju någon socialdemokrat, att tappa bort hennes namn här, apropå name dropping, min bästa gren. Men hon hävdade ju, och det bestämdaste, att missionerande, det var absolut ingenting man skulle ägna sig åt. Trots att det är ett av fundamenterna inom kristenheten, att man ska förkunna ordet. Jo. Och jag menar, kors i tak. Ja, men det är ju riktigt, det är så dumt så att brandlarmet hoppar igång. Va?
Det har ju varit ett antal frågor där ett antal politiska frågor, energipolitik, invandring, utrikespolitik och så vidare, där kyrkan då ger sig in och ur föreställningen om ett kristet perspektiv gör sig till någon slags remissinstans. Då hamnar vi ju farligt nära en teokrati i princip, när man ska försöka driva politik utifrån hur man tolkar att det står i Bibeln. Sen vad jag vet så står det ingenstans i Bibeln att vi ska ha öppna gränser.
Nej, vi ska väl ha nationsgränser till och med.
Ja, absolut. Absolut.
Står det någonting om elbilar i? Det är bara en fråga.
Kanske något tillägg som har kommit här de senaste åren.
Lägga in det. Det står inte om att vi ska ha solpaneler heller på varenda tak. Eller så att...
Men det man kan säga om kyrkovalet är väldigt viktigt för våra väljare att rösta på Sverigedemokrater i Svenska kyrkan i det här valet. Alltså vi kan ju med all rätt kritisera vad Socialdemokraterna har gjort och vad vänstersidan har gjort med kyrkan, men det kommer ju inte lösa sig så länge vi inte får fler mandat och möjlighet att påverka.
Nej, exakt. Lösningen är ju inte att lämna kyrkan. Det gjorde jag en gång, men jag gick tillbaka igen. Så nu jag var så fruktansvärt irriterad på vänsterorienteringen i Svenska kyrkan. Men jag gick tillbaka och nu är jag engagerad. Och det ska kunna räddas, den här kyrkan, tillbaka till det den är till för. En kyrka ska vara just en kyrka. Och inte en politisk megafon för vänsterfolk. Det är så jag vill ha det.
Kyrkan har fått genomlida många prövningar genom historien, och det här är en prövning, och tror att om vi som utgör de goda krafterna mobiliserar och går till valurnorna så kommer jag absolut kunna få till en bättre inriktning. Det tror jag absolut.
Ja, och nu har vi pratat en bra stund, känner jag, så att det kanske är dags för mig att avrunda programmet. Och för er som har lyssnat för så vet vi ju att nu är det dags för formalia och hur ni kommer i kontakt med oss Sverigedemokrater. Så då, ni som vill komma i kontakt med oss kan mejla oss på tyresö@sd.se eller skicka meddelande via Facebook och Instagram. Där hittar du oss som Sverigedemokraterna Tyresö. Vill du kolla in vår hemsida så är adressen tyresö.sd.se. Och tveka inte att slå en signal eller skicka ett sms. Numret är 076 022 44 56. 076 022 44 56. Vi vill gärna höra dina idéer, tankar, frågor. Så är det någonting, hör av dig. Ja, och då rundar vi av det här programmet och tackar alla som var här idag. Kent, Christian och Bjarne. Och inte minst, vad vill jag med, Per Karlberg. Tack så mycket.
Och nu är programmet slut för den här gången. Tack för att du har lyssnat på Sverigedemokraterna i Tyresö, närradio på Succékanalen 91,4 MHz.